Den antika världen var lika mycket gudarnas värld som den var människornas. Oavsett var du befann dig blev du ständigt påmind om de krafter som styrde över både naturens och människans liv. Vid stadens ofta storslagna tempel offrade prästerna och samhällets räkning, medan du själv kunde be gudarna om hjälp i hushållet eller med årets skörd. Religiösa ritualer var ingen bristvara, men alla dessa var inte till beskådning för vem som helst. I den antika världen fanns det riter som endast var öppna för de som initierats och på ett högst personligt plan hängivit sig åt gudarna och deras allra hemligaste läror. Dessa hemliga riter kallades mysterier och de näst mest respekterade mysterierna fanns på ön Samothrake. Så stryk plankan och hyvla skjortan för nu kör vi. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om de stora gudarnas helgedom på ön Samothrake. Näst efter helgedomen i Eleusis var Samothrake antikens mest respekterade plats där mysterier ägde rum. Mysterier var religiösa riter som endast blev tillgängliga efter en initiationsritual och som alltså annars var strikt hemliga. Vårt ord mysterium är direkt hämtat från latinets ord för hemlig rit, som i sin tur är ett låneord från grekiskans mysterion med samma betydelse. Dessa hemliga aspekter innebär självklart att det är väldigt skralt med information om mysteriekulter och Samothrake är inget undantag. Något som dock får Samothrakes mysterier att sticka ut är att mycket faktiskt verkar ha varit okänt även för de som initierats. Detta var de namnlösa gudarnas kult, som regel endast kallade de stora gudarna, Megaloi Theoi. Ön Samothrake ligger i de nordöstra delarna av det Egeiska havet. Under antiken saknade ön nästan helt politisk signifikans. Landskapet var för bergigt för jordbruk och ön saknar naturliga hamnar. Det var istället helgedomen med sina mysterier som satte Samothrake på kartan. Helgedomen låg direkt väster om den antika staden, men agerade som en självständig entitet. Det vi vet om mysterierna idag baseras på de arkeologiska lämningarna, ett antal inskrifter samt ett fåtal spridda omnämnanden hos antika författare. De äldsta tecknen på religiös aktivitet i form av offerdepositioner har daterats till tidigt 600-tal före vår tideräkning. Detta är även jämngammalt med de äldsta bevisen för grekisk närvaro på ön. Enligt den antika traditionen koloniserades Samothrake av greker från Samos, vilket också blev ursprunget för dess namn, det samiska Trakien. Trakien var grekernas namn på landet norr om det Egeiska havet, idag ungefär motsvarandes Bulgarien och de europeiska delarna av Turkiet. Vi vet tyvärr väldigt lite om Samothrakes förgrekiska historia. Den grekiska historikern Herodotos, som var verksam under 400-talet före vår tideräkning, är en av de antika författare som skrev en del om Samothrake och dess mysterier. Han förklarar att grekerna adopterade kulten från öns förgrekiska invånare, som han kallar pelasgier. Detta föreslår att även för Herodotos samtid fanns det aspekter hos kulten som ansågs främmande och ovanliga, kanske rent av oförståeliga. Efter perserkrigen hamnade Samothrake under atensk kontroll som medlem av det deliska sjöförbundet, atenarnas imperieprojekt under 400-talet. Helgedomens större byggnader härstammar nästan alla från tidig hellenistisk tid, alltså 300- och 200-talen före vår tideräkning. Många av dem har dedikerats av hellenistiska makthavare eller andra inflytelserika personer vid de kungliga hoven. Detta förhållande skvallrar om att helgedomen blev mer än bara en plats för mysterier. Samotrake förefaller ha blivit något av ett makedonskt religiöst centrum, i likhet med vad Eleusis var för Aten. Det är uppenbart att det fanns ett värde i att både ära och att synas ära Samotrakes namnlösa stora gudar. Filip den andre besökte helgedomen vid en tid då han spred sitt inflytande över det norra Egeiska havet. Det var här, under initieringsceremonin, som han först ska ha träffat Olympias, prinsessa av Epiros. Det är ett sådant historiskt skeende som först kan verka obetydligt, men som sedan visar sig få astronomiska konsekvenser för världshistorien. Det är följaktligen de makedonska härskarna som är bäst representerade bland de personer som sponsrade byggnadsverk inuti helgedomen. Man kan självklart beskriva sådana sponsringar som propaganda med rent politiska och diplomatiska mål och syften. Detta utesluter dock inte att de även drevs av religiösa motiv. De ämnade inte bara visa makt och vinna stöd hos de grekiska städer med koppling till Samotrake. De sökte även stöd från de namnlösa stora gudarna. Det blev främst antigoniderna som härskade i Makedonien och Grekland och Ptolemeerna, Egyptens nya dynasti, som tävlade om helgedomen. Under 200-talet turades dessa två hellenistiska dynastier om att dominera det norra Egeiska havet. Samtidigt som de slogs om inflytande på havet försökte de överträffa varandra med byggnader och monument inuti helgedomen på Samotrake. Det utan tvekan mest välkända monumentet från denna tid är den bevingade segergudinnan Nike, som har stått utställd i trappan på Louvren i Paris sedan 1884. Skulpturen består av en staty av Nike, vars huvud och armar idag saknas, med en bas i form av bogen på ett krigsskepp. Skulpturen är en av få hellenistiska statyer som överlevt i original, snarare än som romerska kopior. På tal om romarna blev Samotrake tillflyktsort för Makedoniens sista kung, Perseus, som flydde till ön efter nederlaget vid Pydna år 168 före vår tidräkning. Här arresterades han sedan av romarna och Samotrake blev självständigt fram till år 70, då kejsare Vespasianus formellt gjorde ön romersk. I och med den romerska kontrollen förlorade Samotrake sitt inflytande som regionalt religiöst centrum. Men trots detta lockade mysterierna besökare till helgedomen, som fortsatte att vara viktig under romersk tid. Kejsare Hadrianus var en av dem som initierades. Men i likhet med den övriga traditionella religionen skulle kulten på Samotrake dö ut i takt med att en ny gud etablerade herravälde. En högst fåfäng gud som inte kunde dela med sig av världen. Helgedomen på Samotrake var öppen för alla som önskade dyrka de stora gudarna. Och man behövde inte initieras för att till exempel skänka votivgåvor. Men vissa byggnader, och med det viss kunskap, var bara tillgängliga för dem som valde att initieras i mysterierna. Här fanns det inga krav på till exempel ålder, kön, status eller ursprung. Alla kunde initieras, vilket även verkar ha varit fallet för antika mysteriekulter i allmänhet. Det enda kravet var att man befann sig fysiskt på plats i helgedomen. Det där med distansinitiering hade ännu inte blivit en grej. Helgedomen låg på tre smala terrasser vid berget Agios Georgios västra sluttningar. Ingången var i öster genom en monumental port, känd som Ptolemaion, efter dess sponsor Ptolemaios den andre. En smal gång leder ner mot helgedomens hjärta, där de viktigaste byggnaderna låg. Här fanns en stor rotunda, Arsinoeion, som var den största av sitt slag i den antika grekiska världen, 20 meter i diameter. Helgedomens största byggnad var den så kallade kördansarnas hall, ibland även kallad temenos. Till formen liknade den en stor öppen gård. Namnet kommer från den fris som krönte den monumentala ingången. Söder om kördansarnas hall låg den så kallade hieron, en grandios tempelliknande struktur, och väster om denna låg helgedomens huvudsakliga altare. Norr om Arsinoeion låg en struktur kallad Anaktoron, den sista av helgedomens huvudsakliga byggnader. Den tredje och yttersta terrassen bestod främst av olika byggnader för votivgåvor, dedikerade av flera grekiska städer. Här fanns också en monumental portik, 104 meter lång, samt en teater. Främst tre av byggnaderna inuti helgedomen antas använts specifikt för mysterierna. Detta för att de till formen liknar telesterion, den centrala strukturen i Eleusis. Dessa tre byggnader är hieron, anaktoron och kördansarnas hall. Hieron har fått sitt namn från en närliggande inskrift som förklarar att de icke-initierade får ej träda in i hieron. Det är dock inte helt säkert att inskriften ursprungligen fanns nära den aktuella byggnaden, och det är därför inte helt klart exakt vilken byggnad den refererar till. En annan inskrift, hittad nära det så kallade Anaktoron, men återigen inte nödvändigtvis därifrån, säger på grekiska att de icke-initierade får ej gå in, och på latin att de som inte accepterat gudarnas riter får ej gå in. Kördansarnas hall samt förekomsten av en teater föreslår oavsett att ett stort antal människor förväntades mötas inuti helgedomen. Det är inte helt långsökt att föreslå att de flesta samotraker genomgick en initiering någon gång under deras liv, liksom fallet med Aten och Eleusis. Det råder faktiskt inga tvivel om att initiering var ett element hos kulten på Samotrake. Herodotos antyder att han själv initierats, och vi har flera inskrifter från romersk tid som listar namn på initierade. Flera termer, däribland ordet mysteria, adopterades troligtvis någon gång från vokabulären i Eleusis, och det är möjligt att aspekter hos kulten på Samotrake utvecklades över tid under påverkan från andra mysteriekulter. Även termer för två olika initieringsgrader, den första, myesis, och den andra, epoptia, återfinns både i Eleusis och på Samotrake. Däremot kan vi identifiera betydande skillnader mellan de båda kulterna. Den mest uppenbara är att initieringen i Eleusis ägde rum en gång varje år som en del av en stadsfestival, där initierade fick återvända för att genomgå det andra steget året därpå. Så vitt vi vet kunde initiering på Samotrake däremot utföras när som helst under året. Det verkar också troligt att de initierade kunde genomgå de olika stadierna under en kort tid, möjligtvis en enda natt, istället för att vänta ett helt år. Detta kan säkerligen förklaras med ren och skär pragmatism. Samotrake är en ö, vilket gjorde det svårt att arrangera en storskalig festival som involverade mängder med personer utifrån. Därtill var det utan tvekan svårt för de allra flesta att faktiskt ta sig till ön, och därför var det självklart tacksamt om man kunde fullfölja initieringen vid ett och samma tillfälle. Initiering var därför troligtvis något som kunde ordnas efter beställning inuti helgedomen. Vi har inga beskrivningar av initiationsriterna på Samotrake och knappt några ledtrådar om vad de involverade. Inget heligt narrativ har överlevt från Samotrake i stil med den homeriska hymnen till Demeter i fallet med Eleusis. Det grekiska ordet som används kring mysterierna, dedelotai, föreslår att de var någonting som visades snarare än uttalades. Den grekiska historikern Diodoros, verksam under det sista århundradet före vår tideräkning, kopplar mysterierna till myten om Kadmos och Harmonia. Kadmos var en hero, en hjälte, och den legendariske grundaren av staden Thebe. Harmonia levde på Samotrake, dit Kadmos rest för att söka efter sin syster Europa, som rövats bort av Zeus. Det finns olika versioner av myten, och i en av dessa rövade Kadmos i sin tur bort Harmonia. I en annan blir hon bortskänkt till Kadmos genom gudomligt inflytande. Slutet blir dock detsamma. De båda ingick äktenskap och härskade sedan över Thebe som kung och drottning. Här verkar det finnas ett ganska uppenbart eleusinskt inflytande. Det heliga narrativet för de eleusinska mysterierna är Demeter som söker efter sin dotter Persefone sedan denna rövats bort av Hades. Det är såklart svårt att med större säkerhet säga huruvida detta faktiskt var en central del av mysterierna på Samotrake eller om de bara tolkats genom väldigt eleusinskt färgade glasögon. För att kunna närma oss riterna på Samotrake måste vi se till frågan kring de stora gudarnas identitet. I sitt korta redogörande för mysterierna nämner Herodotos att den som initierats till Kabeirois riter, vilka samotrakerna lärde sig från pelaskerna och nu själva utövar, förstår vad jag menar. Herodotos antyder här att han själv initierats och att han trodde att mysterierna tillhörde Kabeiroi. Kabeiroi var likt de stora gudarna namnlösa. Deras kult fanns på ön Lemnos och i Thebe. Liksom i fallet med de stora gudarna var dyrkandet av Kabeiroi fokuserat kring mysterier. Herodotos är inte heller ensam om att göra denna koppling. Liknande beskrivningar finns på andra håll bland de antika författarna. Men det finns stora problem med en sådan identifikation. Det mest framträdande är att det inte finns några bevis alls från Samotrake som identifierar de stora gudarna som Kabeiroi. I samtliga inskrifter kallas gudarna enbart för Megaloi Theoi, de stora gudarna. Men om Herodotos faktiskt initierats på Samotrake, varför kallade han inte gudarna vid det namn de exklusivt var kända som? Det står klart att flera grekiska städer dyrkade gudar som inte dyker upp i de så välkända bevarade myterna. Flera av dessa hade därtill inga namn så som vi skulle vilja förstå dem. Ett typexempel på detta är modergudinnan, endast kallad Meter, modern. Det fanns även kulter i Aten åt en karaktär som bara kallades Hero, hjälten. Därtill fanns det grupper av gudar utan individuella namn. I stil med Kabeiroi. Vi kan bara anta att dyrkarna själva visste vilka de dyrkade. Och det brukar framförallt antas att åtminstone prästerskapen visste det. Beroende på kultens natur kunde denna kunskap vara offentlig eller hemlig. I fallet med mysteriekulter verkar det uppenbart att det var exakt den sortens kunskap som endast var tillgänglig för de som initierats. Var identifikationen av de stora gudarna som Kabeiroi en del av mysterierna? Var det därför de inte existerade i inskrifter inuti helgedomen, där alla kunde se dem? I vissa fall verkar bristen på information om namnlösa gudar härstamma från att ingen faktiskt visste särskilt mycket om dem. Grekerna valde inte sina gudar efter att ha läst mytologiska diktverk, utan de fann gudar i platserna där de levde. Ibland fick gudarna namn och ibland fick dessa myter kopplade till sig. Men det fanns också gudar som aldrig identifierades specifikt, inte ens av grekerna själva. För de som dyrkade gudarna var de självklart verkliga, oavsett om de hade personliga namn eller inte. Kom ihåg att en stor del av vår moderna värld dyrkar en gud som till synes saknar namn. Det ska också sägas att det inte är helt otänkbart att det är Herodotos själv som gjorde kopplingen mellan de stora gudarna och Kabeiroi, i stil med Interpretatio Graeca. Här bara råkade det finnas två grupper av namnlösa gudar som båda hade mysteriekulter, och då måste de ju självklart vara samma grupp men med två olika namn. Annars har han ju begått en tabu och det grövsta och avslöjat världens näst mest vördade mysterier. Något som definitivt kunde vara straffbart. Men visst triggade fantasin en aning i och med att Kabeiroi hade en av sina två huvudsakliga kulter i just Thebe. Särskilt med tanke på kopplingen mellan Thebe och Samothrake i och med myten om Kadmos och Harmonia. Då har vi slutligen kommit fram till den stora frågan. Varför valde man att initieras på Samothrake? Baserat på inskrifterna från helgedomen hade de stora gudarna ett rykte om sig att skydda dem som utsatte sig för fara, särskilt på havet. Samothrake låg mitt i vägen för flera viktiga havsleder, vilket också återspeglas bland votivgåvorna. Flera snäckskal och fiskkrokar kan ha skänkts av sjömän och fiskare som tack för att gudarna skyddat dem från havets faror. Det finns dock ingenting som säger att mysterier är det mest logiska sättet att uppnå detta förhållande på, vilket skvallrar om att det kan ha funnits en djupare orsak bakom initieringen. Det ska sägas att detta är ett vanligt tema när det kommer till modern forskning kring mysteriekulter. En sorts uppfattning att mysterier måste ha erbjudit någonting mer bortom det vanliga dödliga livet. Självklart saknas det nästan alltid bevis för detta. De hade inte varit särskilt bra mysteriekulter om det inte gjorde det. De namnlösa gudarna försvårar dessutom det hela ytterligare, då det blir så gott som omöjligt att finna någon sorts mytologisk förklaring bakom mysterierna. Istället bör vi anta att det var själva upplevelsen att bli initierad som var fundamental för mysteriekulterna. Att invigas i något som annars var hemligt, oavsett vad detta hemliga faktiskt var. I fallet med Samothrake kan vi även trösta oss över avsaknaden av förklaring med insikten att grekerna själva kanske inte heller visste det. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Vill ni höra mer på temat mysteriekulter kan ni lyssna på avsnitt 39 om Mitraskulten, minisnitt 2 om de eleusinska mysterierna, minisnitt 37 om bakanterna, minisnitt 44 om Mitrasmyten samt minisnitt 55 om Magna Mater. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuscastus@gmail.com. Tack för mig och på återhörande.